Sveriges Radio.
Och sen är han precis som Trump en slags pyroman. Någon som gillar att skapa kontroverser och sen stå på avstånd och betrakta vad han har åstadkommit.
Moskva, februari 2024. Snön yr över gatorna när en utböling anländer till stan. Klädd i öppen dunjacka med ett par solglasögon hängande från skjortkragen ställer han sig framför en kamera som står riktad mot tunnelbanestationen Kievskaja. Han har rest långt, hundratals mil för att komma hit. För han har frågor som han söker svar på.
Now the metro station was built by Joseph Stalin 70 years ago. And the question is, how's it doing now?
Det har då gått 2 år sedan Rysslands invasion av Ukraina. President Vladimir Putin har blivit internationell paria och landets ekonomi är ansatt av utökade sanktioner från omvärlden. Mannen i dunjacka frågar sig om det innebär att en samhällskollaps är nära förestående.
We went into it to take a look and what we found shocked us. There's no graffiti, there's no filth, there's no foul smells. There are no bums or drug addicts or rapists or people waiting to push you onto the train tracks and kill you. No. It's perfectly clean and orderly. And how do you explain that? How does Russia, a country we're told is a gas station with nuclear weapons, have a subway station that's nicer than anything in our country? We're not going to speculate. We're just going to raise the question and wait for someone in charge to give us an answer.
Odysseen fortsätter till en mataffär. Mannen tittar in i kameran och säger att enligt västerländska fördomar borde hyllorna gapa tomma. Men där inne hittar han både vin från Krimhalvön och bröd i mängder till låga priser.
The low carb lifestyle has not swept Russia. Thank heaven, because they, I mean, look at that. It's fresh too. Look at that. Oh, come on. Coming to a Russian grocery store, the heart of evil, and seeing what things cost and how people live, it will radicalize you against our leaders. That's how I feel anyway, radicalized.
Men syftet med resan är inte bara att åka tunnelbana och handla på stormarknad. För Tucker Carlson, som fram till att han fick sparken året innan var TV-kanalen Fox News allra största profil, har fått en unik möjlighet. Han är den första amerikanska journalisten på flera år som ska få träffa och intervjua Rysslands president Vladimir Putin.
Well, the argument, I know you know this, is that, well, he invaded Ukraine. He has territorial aims across the continent, and you're saying unequivocally you don't.
Абсолютно, это абсолютно исключено.
Du lyssnar på P3 D som handlar om Tucker Carlson.
The point is you should be able to decide for yourself whether you believe it or not.
Han gjorde sig ett namn som konservativ debattör, prydligt klädd i fluga.
Han är en figur som den liberala intellektuella eliten kan känna igen sig.
Han blev USA:s populäraste programledare i kabel-TV med sitt opinionsprogram på Fox News.
Good evening and welcome to Tucker Carlson tonight.
Sen dess har han varit oerhört skicklig på att ge publiken där den vill ha.
It became so polarizing, the brand.
And now it's my turn.
Men efter en skandal som skakade om nationen tog det stopp.
And Dominion Voting Systems filed a $1.6 billion defamation lawsuit against Fox News.
Ju mer Tucker tyckte att han kunde göra precis som han ville, det var ju inte bra för företaget på det stora hela.
Democracy destroyed.
Nu kör han sitt eget race.
Not a small thing.
Men som USA:s kanske mest tongivande opinionsbildare har han också skapat en spricka i toppskiktet av den amerikanska högern.
Tucker Carlson's morphing into a conspiracist, a person who ideologically wanders.
Reaktionerna på har visat att MAGA-rörelsen som tidigare höll samman nu inte håller ihop på samma sätt längre.
Okay, this is not okay. You don't know anything about Iran. So
okay,
actually
I
the
am
country,
not the, the Tucker Carlson no, no, expert on Iran.
You're a senator who's calling me the
Jag heter Wendela Lundberg. Washington DC, oktober 2000. Med en månad kvar till det amerikanska presidentvalet har vicepresidentkandidaterna Dick Cheney och Joe Lieberman precis avslutat sin första och enda debatt. Omedelbart därefter börjar nyhetskanalen CNN sända ett nytt program.
Political talk of the frat boy variety.
Get real.
One of CNN's brightest new shows.
That's the ticket.
Check out The Spin Room tonight on CNN.
I en uppenbart sista minuten byggd studiomiljö med sparsmakad scenografi sitter två män och tittar in i kameran. En av dem är en glasögonprydd silverräv i kostym med ett förflutet som demokraternas ordförande i Kalifornien. Han är inte särskilt viktig för den här berättelsen. Men bredvid honom sitter vår huvudperson. Hans 31-åriga rosenkindade ansikte är inramat ned till av en rödrandig fluga i skjortkragen och upp till av en välgrodd brun kalufs som skulle få en 60-talsförälder att springa efter saxen. Tucker Swanson McNear Carlson. Hans utseende signalerar preppy, men också rebell. Och det är en paketering som både speglar Tucker Carlsons privatskolebakgrund och det faktum att han inte hade tillräckligt bra betyg för att komma in på något av landets finare universitet. En examen i historia från det modest ansedda läroverket Trinity College i Hartford, Connecticut, är kvittot på hans högre utbildning. Och det här lite skämtsamma uttalandet i ett radioprogram talande för att det inte gick någon nöd där hemma.
Well, I'm like extraordinarily loaded just from like money I, you know, inherited.
Efternamnet Swanson kommer från hans styvmor, en förmögen arvtagare till ett frysmatimperium. Hans biologiska mamma, Lisa McNear, lämnar familjen när han var 6. Henne talar han ogärna om.
For the big spin on the top stories, step into the spin room.
Formatet i The Spin Room är plankat från kanalens egna långkörare Crossfire. Där en programledare som representerar den politiska vänstern pratar politik med en som representerar högern. Gärna som två vildsinta noshörningar med blodiga pannor. Allt i direktsändning. Men barnsjukdomarna märks av direkt. Som till exempel i bristen på manusarbete i övergångarna mellan de olika segmenten. För mitt i premiärsändningen slutar texten på teleprompten att rulla. Skärmen blir svart. Sen strålar tre ord ut och blir hängande mot den mörka bakgrunden. Adlib here. Improvisera här. Tucker Carlson gör en knappt märkbar justering av sin rumpa i fåtöljen. Sen öppnar han munnen och börjar prata.
I'm Tucker Carlson. It's been a huge news day, a very mobile news day. We know you have a lot to say. Load us up with your comments. You can call toll free at 1-800-310-4CNN. You can, as always, join our live, it never stops, online chat at CNN.com. Or you can send us an email. Our address is spin@CNN.com.
Efteråt känner han sig rätt nöjd. En sämre programledare hade frusit i is i den situationen. Och det här är ju trots allt hans första riktiga tv-jobb.
Tucker Carlson är en väldigt duktig skribent och han började sin karriär som en slags intellektuell tänkare på en tidskrift som heter The Weekly Standard. Och hade han varit svensk så hade han kanske jobbat på Timbro, tankesmedjan eller något sånt där. Jag skulle beskriva honom som någon slags George W. Bush-republikan.
Kommunikationskonsulten Andreas Utterström syns och hörs ofta i sammanhang där USA, amerikansk politik och amerikansk media ska analyseras.
Han har gjort en väldigt spännande resa och han har hela tiden anpassat sina åsikter efter vad målgruppen vill ha.
Men om Carlson själv blir imponerad av sin spänst och snabbhet framför kameran så är kritikerna desto mindre förtjusta. Ord som otydligt, amatörmässigt och löst pladder nämns när The Spin Room får omdömet. Det sämsta programmet i CNNs historia av en samstämmig åsiktskör. Det dröjer inte länge innan det studsas runt i tablån på jakt efter en lucka där det antingen kan räddas eller, mer sannolikt, dö i bortglömd stillhet.
Tucker Carlson skriver om sin entré i tv-världen i boken Politicians, Partisans and Parasites, My Adventures in Cable News. Den är utgiven 2003 och då verkar den här händelsen fortfarande vara en öm tå.
P3Ds reporter Patrik Stanelius.
Men han beskriver ändå The Spin Room som en lärorik erfarenhet, för han tar med sig tre viktiga lärdomar från den här tiden. Den första är att tittarsiffror är allt. Och han menar att ingen chef som han jobbat för vet exakt vad det är som gör ett tv-program populärt, men de vet att en dålig recension är tillräcklig för att avskräcka folk från att titta. Därför börjar han också tidigt odla ett passionerat hat mot tv-recensenter. Han använder liknelsen att det är som att mellanstadieklassens värsta mobboffer plötsligt får avrättningsprivilegier.
Den andra oförglömliga läxan Tucker Carlson lär sig är att tv är ett mycket mer personligt medium än tidningar. När han fick arga läsarbrev under sina år som skribent brukade han intala sig att det var storyn, inte pennan, som var föremålet för ilskan. Och det var okej. Men hatmejlen som dimper ner nu i Carlsons inkorg på CNN hugger djupare. Det märks att tittarna som hör av sig har problem med honom som person, och det är han inte van vid. Han upplever också att det inte hjälper när han sakligt försöker bemöta sina belackare. Därför blir lösningen ett standardiserat mejlsvar med orden Dear Mr. or Mrs. Fuck you. Sincerely, Tucker Carlson. Det har ingen upplyftande effekt på tittarsiffrorna. Efter bara 8 månader i rutan dumpas The Spin Room i en omärkt grav. Tucker Carlson är en av de sista inblandade som nås av beskedet. Det får honom att tänka på hur hans pappa, nyhetsmannen Richard Carlson, en gång fick veta att han fick sparken från tv-kanalen ABC.
Dick Carlson reporting for Newsbeat from San Francisco Hall of Justice.
Storyn är att pappa Carlson går omkring och väntar på den årliga skräddarsydda kostymen som kanalens profiler får skickad till sig inför varje säsong. Och när den inte dyker upp så ringer han ett irriterat samtal till skräddaren och undrar vad som pågår. Och då får han höra, ja, vi har inte sytt upp någon kostym, har inte hört, du har fått sparken.
Det är nu som Tucker Carlson får tillfälle att praktisera den tredje sanningen om tv-branschen som han tar med sig från sin första tid på CNN. Insikten formuleras av en av kanalens riktiga legendarer, vars grovliga röst har blivit en del av möblemanget i många amerikanska hem.
No baloney. I'm a guy who asks questions. That's all. I'm a guy who's curious, but I didn't expect to be a star.
Larry Kings hängslen, glasögon och höga hårfästa har blivit ikoniska. Mycket tack vare att hans talkshow är CNNs i särklass mest populära program kring millennieskiftet. Därför väger orden tungt när King stoppar Carlson i en korridor en dag och säger: kom ihåg det här. Hemligheten i den här branschen är att bry sig, men inte för mycket. Give a shit, but not really. Det är ord som Tucker Carlson kommer att bära med sig under resten av sitt yrkesliv. För hans tv-karriär har bara börjat. Någon på CNN har sett potential i mannen med fluga. Och han landar snart på fötterna i programmet som han blev ombedd att efterapa.
Crossfire. Det var ett debattprogram som på den tiden ansågs vara lite gapigt och skrikigt.
Again, John Kerry knows this very well, and yet he pretends otherwise in order to scare college students into voting for him.
Well, first off, what is Bush's plan for helping out the Guard and Reserve? Kerry has a proposal to add 40,000 troops to the Army.
You're making a
Bush,
separate argument.
Bush stretched past the limit. What is Bush going to do?
But you're making a separate argument.
What's he
you're attacking
do?
Bush's policy toward the National Guard and Reserve, which I think is completely fair and deserves to be attacked, frankly.
Och tittar man idag på det han säger då så känns det oerhört gammaldags och väldigt långt ifrån vad republikanerna är idag. Med tanke på hur debatten låter idag när Trump sprider memes när han dumpar bajs på demonstranter och sånt där, så framstår ju det här som väldigt oskyldigt och välkammat.
Det för tiden höga tonläget i Crossfire är ett medvetet drag från CNN. Kanalen sprang ifrån sina konkurrenter under det första Gulfkriget 91, då ingen kunde mäta sig med CNNs dygnet runt bevakning från frontlinjen i Irak. Men efter millennieskiftet börjar tv-kartan ritas om i USA. CNN har fått konkurrens av en ny aktör.
Better coverage, smarter insight, the most experienced and trusted team in news. Fox News Channel. Real journalism, fair and balanced.
Fox News ägs av mediemogulen Rupert Murdoch och börjar sända 96. Murdochs motsvarighet på CNN, Ted Turner, är inte glad över konkurrensen.
We were the underdogs. Ted Turner at CNN famously said, I'll squash you like a bug. About Fox News, and we had that in our war room in the newsroom as a big banner.
Det här är Christopher Silvestri, som var högt uppsatt jurist på Fox News nyhetsavdelning i New York. Under hans tid där, som sträckte sig från 97 till 2013, gick kanalen från att vara okänd till att bli en av de ledande rösterna i det amerikanska medielandskapet.
It's a fascinating thing because when I started there, I would have to explain to people who we were. It became so polarizing, the brand.
Vändpunkten när Fox News på allvar börjar locka tittare från konkurrenter som CNN och MSNBC är terrorattentaten i New York den 11 september 2001.
This was a moment that all of the US had united around, and suddenly the American flag banner became a graphic. You saw a lot of American flag pins on people's lapels, and the sense of nationalism and sort of rallying behind some of this ubiquitous, like hard to define enemy became a calling card for Fox. And while the other networks did it, Fox did it differently.
I efterdyningarna av 9/11 blir Fox News opinionsjournalistik som kattmynta för tittare som vill få sin världsbild bekräftad. CNNs motdrag blir som sagt att närma sig tonläget i Fox News i den egna produktionen Crossfire. Där tillåts profilerna i rutan skrika på varandra och sin publik, som för att säga att vi kan också vara rock'n'roll om det är det ni vill ha. Och i Tucker Carlson tror de sig ha hittat ett hemligt vapen. Med sin rappa tunga, uppenbara pålästhet och hyfsade bordsskick är han perfekt i rollen som liberalernas favoritkonservativ.
Han är vältalig, han är väluppfostrad. Hans pappa är journalist, hans pappa har jobbat för public service. Han är en figur som den demokratiska eller liberala intellektuella eliten kan känna igen sig. Han är inte någonting helt annorlunda.
Vi hör Sara Stenholm, programledare för USA-podden i Sveriges Radio. Hon var också SRs korrespondent i New York 2004-2007 Och det var där som hon först la märke till Tucker Carlson i Crossfire.
Han är ju en avspänd programledare. Han har ju ett bra yttre. Han har ett ganska irriterande skratt.
No, it's a bizarre, which I
loved. Men det kan ändå vara avväpnande.
I Crossfire ryms både intervjuer med senatorn Hillary Clinton och popstjärnan Britney Spears, som för att visa att allt från lagstiftning till topplistehits är samma sorts showbiz. Programmet gör framförallt underhållning av debattformatet.
They were making headlines and they were had very spirited arguments, and it sort of defined a moment in cable news in America where people said, oh, this is entertaining. It was like a sport.
Men en kväll rubbas den stojiga jargongen av en gäst som inte köper konceptet. Det är en händelse som får oanade konsekvenser.
Vi såg det inte riktigt komma i början på 00-talet, men kanske borde vi ha sett det komma tidigare än vad vi gjorde.
Oktober 2004. USA är bara veckor från att gå till valurnorna.
Let me ask you a question.
Wait, let me ask you a question first.
All right.
Is John Kerry really the best? I mean, I think, you know, John Kerry's not a terrible
guy. Is he the best? Like,
no, no.
I thought Lincoln was good.
Is he the best the Democrats can do? Is he the best the Democrats?
Tucker Carlson, för dagen ornamenterad med en röd-orange giraffmönstrad fluga, ler, men inte med ögonen. Mitt emot honom sitter kvällens gäst, komikern Jon Stewart, ankare för satirprogrammet The Daily Show. Han har kommit med ett tydligt budskap till Carlson och hans programledarkollega Paul Begala.
I made a special effort to come on the show today because I have mentioned this show as being bad. And I wanted to, I felt that that wasn't fair, and I should come here and tell you that I don't, it's not so much that it's bad as it's hurting America.
Crossfire, menar Stewart, bidrar bara till den ökade polariseringen i USA. Han säger att i en tid där mer nyans och ärlig debatt behövs ägnar sig CNN-programmet åt grova förenklingar i en stil som mer liknar wrestling än ett seriöst samtal. Han förlöjligar också Tucker Carlson för att han bör fluga.
How old are you?
35.
And you wear a bow tie.
Yeah, I do.
So this is...
No, I know. So you're right. Let me just go. No, come on.
De chockade programledarna försöker komma på banan igen genom att ställa frågor om vad Jon Stewart tror om demokratkandidaten John Kerrys chanser i presidentvalet. Men Stewart vägrar spela med. Allt slutar med en sista omgång förelämpningspingis.
I mean, I do think you're more fun on your show, just my opinion.
But can,
okay,
just
next, I, John Stewart goes one-on-one with his fans.
You're as big a dick on your show as you are on any show.
That was a moment where people said, oh wow, this feud is now real.
Den tidigare Fox News-juristen Christopher Silvestri säger att bråket i Crossfire kändes symboliskt för hur hela det politiska samtalet i USA var på väg att förändras.
Like the people on the left and the right are not just doing this for cable fodder, it's permeating into society because that was a crossover.
Några månader senare gör CNNs högsta chef ett uttalande där han säger att han har reflekterat över händelsen och att han helhjärtat håller med Jon Stewart i hans kritik av Crossfire. Resultatet blir att programmet läggs ner och att CNN avslutar sitt samarbete med Tucker Carlson. Enligt CNNs ledning är det information, inte opinion, som tittarna vill ha i det mediala landskapet efter 9/11.
20 år senare går det att läsa opinionstexter som verkligen ser det här ögonblicket som en vändpunkt för det politiska samtalet i USA.
Tucker är ute ur CNN-sfären, men inte ur värmen. Han landar snart på fötterna hos konkurrenten MSNBC som ger honom ett eget program. Flugan är lämnad längs vägkanten, men mycket annat är sig likt. För på MSNBC får han återigen iklä sig rollen som den konservativa rösten i en miljö där han sticker ut. Det är ett koncept som funkar, inte minst för att han har ändrat åsikt om USAs invasion av Irak 2003 och blivit en högljudd kritiker av den sittande Bush-administrationens krigföring.
Do you wish now, looking back, that the press had been a little more vigilant in asking questions about the invasion of Iraq during the run-up to it? Like, are we certain there are these WMD stockpiles that we're using to justify the war? How do you know that they're there?
Eller, det funkar i teorin. I praktiken är intresset för Carlsens arbete svalt bland MSNBCs tittare. Därför blir han visad dörren 2008, efter 3 år, på kanalen. Carlson känner nu en växande misstro. Dels mot det politiska etablissemang som han anser har fört den amerikanska befolkningen bakom ljuset med ett, i hans ögon, illegitimt krig i Mellanöstern. Men också mot ett medieetablissemang som tuggat i sig och spottat ut honom. Vad han saknar är en trovärdig nyhetskälla på högerkanten. Det säger han på Republikanernas nationella konvent CPAC 2009. Men reaktionen han får när han säger att högern bör se tidningen The New York Times som ett gott journalistiskt exempel är inte jubel.
The New York Times is a liberal paper, but it's also, and it is to its core a liberal paper, it's also a paper that cares about whether they spell people's names right. It's a paper that actually cares about accuracy. Conservatives need to build institutions that mirror those institutions. That's the truth. You don't believe me? The New York Times? You don't think?
Och det är där någonstans, när han blev utbuad av människor som han trodde var likasinnade, som den gamle Tucker Carlson dör. Han tar farväl av sin inre lille herre klädd i kakebyxor och klubbblazer. Han vars idealiserade bild av politisk diskurs formats av privatskolans debattklubb. Istället föds någonting nytt, drivet av insikten att det kanske inte är fakta som är ledstjärnan, utan engagemang. USA-podden Sara Stenholm.
Om man ser på Tucker Carlsons resa från 00-talet över 10-talet nu till 20-talet så kan man ju se den parallella resan på något sätt som republikanerna har gjort. Jag menar, högern radikaliserades allt mer. Och när allt det här hände så stod Tucker Carlson där och gick bredvid den här rörelsen. Ibland drev han den framför sig, ibland drev de honom framför sig. Det har varit en växelverkan som har slutat med att vi är där vi är.
Carlson går från tanke till handling när han är med och startar den konservativa nyhetssajten The Daily Caller. Förhoppningen är att locka läsare som likt honom själv odlar en misstro mot traditionella nyhetsmedier.
And that's like, it's super simple. Shut up and listen. Be quiet. Just listen to people talk. Stop talking so much. Maintain your interest in other people's lives. That's like the key.
The Daily Caller är tänkt att vara ett seriöst högerpräglat alternativ till nättidningen Huffington Post med vassa pennor och grävande journalistik. Men när det inte visar sig vara ett framgångsrecept dröjer inte länge innan sajten drar trafik med paparazzi-tuttbilder på fotomodeller och klickbetesrubriker som 13 Syrian refugees would take immediately. These women are seriously hot.
När man vill ha trafik till en sajt så blir det väldigt, väldigt uppenbart vad som funkar. Man ser direkt vad läsarna vill ha och inte. Och det tror jag har gjort avtryck hos Tucker Carlson. För sen dess har han varit oerhört skicklig på att ge publiken där den vill ha. Lite som att man kan misstänka att han är egentligen någon som betraktar sitt jobb som ett serviceyrke snarare än att han ska stå för åsikterna.
The Daily Caller ger stort publicistiskt utrymme åt profiler inom den växande amerikanska alternativhögern. Sajten är också en drivande röst inom den så kallade birther-rörelsen som vill underkänna Barack Obamas presidentskap med det dokumenterat motbevisade påståendet att han inte föddes som amerikansk medborgare.
Det blev hela den här historien som Donald Trump var med och byggde om och ifrågasätta att han var amerikan, var han inte muslim, var han inte född i något konstigt, bizarrt afrikanskt land långt borta.
Inom 2 år har The Daily Caller blivit lönsam. Sajten finns än idag, men Carlson sålde sin andel 2020. För Tucker Carlson är framgången med Daily Caller ett kvitto på att han inte behöver följa mainstream-kollegornas modell och att han inte heller har något behov av deras bekräftelse. Dessutom blir han välkomnad med öppna armar av Fox News som tar in honom som bisittare och politisk kommentator. Han anländer till ett mediebolag som inte längre är en 1-3 uppstickare. Under 2010-talet har Fox News etablerat sig som den största nyhetskanalen på kabel-tv.
I Sverige så har man en bild av Fox News och man differentierar inte mellan nyheterna och åsikts-tv.
Maria Karlsson jobbade på Fox News nyhetsavdelning från år 2000 till 2018. Under sina år där gick hon från att boka gäster, ha olika producentroller till att bli chef med ansvar för nyhetsmaterial i Fox lokala tv-kanaler.
Jag har ju alltid jobbat för nyhetsavdelningen och inte för åsiktsavdelningen. Och när det gäller just hur man rapporterade och vad man pratade om, det redaktionella, det var totalt separat. Och det är väldigt viktigt att veta. Om du går in och tittar på Fox News under dagtid så har du ju faktiskt fortfarande bra journalister som tidigare har jobbat på CNN till exempel. Så dagtid så är de ju fortfarande väldigt, väldigt duktiga på att bevaka breaking news och göra nyheter.
På sin anställningsintervju blev Maria Karlsson visad en bild. Det var ett enkelt diagram över genomsnittsamerikanens mediekonsumtion med ett lodrätt streck i mitten. Enligt Fox News-chefen fanns majoriteten av nyhetskanalerna och tidningarna i USA till vänster om strecket.
Och sen tittar du på den andra sidan och där är ingen. Och detta var ju år 2000 då. Och då sa han, vi kommer göra nyheter för hela befolkningen och inte bara de på vänstersidan. Och då fanns det ingen konkurrens.
Det här är en del av framgångsreceptet enligt Maria Karlsson.
Så vi började rapportera från hela landet, hela perspektivet. En av mina positioner var ju att skicka ut nyhetsreportrar i the news deserts, alltså obevakade områden. Så delar av USA som kanske inte fick så mycket uppmärksamhet, där hittade vi nyheter som många i hela USA var intresserade av, men som du aldrig såg på de andra kanalerna.
Andreas Utterström.
Under ganska många år så tog jag Fox News i försvar, därför att jag kan tycka att visst, journalister ska sträva efter att vara så neutrala det bara går, men det är inte fel att det finns en tv-kanal som har ett högerperspektiv. Däremot har jag alltid tyckt att det var lite tramsigt med Fox News slogan Fair and Balanced. Det hade varit mycket ärligare om de hade haft en slogan som heter The Right Perspective eller något sånt där.
Maria Karlsson säger att kanalens slogan ändrades flera gånger under åren hon jobbade där.
När jag började så var det ju We report, you decide, det var slogan. Eller fair and balanced, unafraid. Så vi vågade berätta historier som kanske ingen annan pratade om. Och sedan dess har det ju det ändrats. Så efter 2016 så blev det ju most watched, most trusted. För då hade det ju gått väldigt, väldigt bra. Och sen började vi då 2018, real news, real honest opinion. Och sen opinion done right, och då syftar ju det på åsikterna. Och sen nu när jag tittar på appen så är det the world according to Fox. Och då blir man ju bara, ja, det, jag tycker det är väldigt beskrivande på hur utvecklingen gick från att vara en kanal som var väldigt mycket fokus på nyheter, och sen har det blivit mer och mer åsikter, som det har blivit i resten av världen också. Men det är just det tycker jag är väldigt beskrivande.
We've been celebrating Mother's Day all morning with the special moms in our lives.
And now it's my turn.
2012 får Tucker Carlson fast anställning på kanalen. Han blir en av programledarna i morgonprogrammet Fox and Friends. Som titeln skvallrar om är tonen lättsam, studiosoffan mjuk och kasten tvära mellan nyhetssammanfattningar och hundvalpsgullande.
You're surrounded by dogs, and if there's anything that calms the human heart, yeah, it's a canine.
And that's the whole point of the segment, actually.
Men alla pälsdjur i världen kan inte få Carlsen att skaka av sig en gnagande oro. Inom honom växer känslan av att USA befinner sig i en kris. Han anser att Obama-administrationen tar landet i fel riktning. Men det som skrämmer honom ännu mer är vad han ser när han tittar åt höger. Det republikanska partiets höjdare betraktar han som proppmätta, intellektuellt korrupta och oförmögna att rädda nationen från demokraterna. Men Tucker Carlson, som beskriver sig själv som djupt troende kristen, får till slut sina böner om en frälsare besvarade.
Together we will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Indiana. Thank you.
I januari 2016 publicerar nättidningen Politico en opinionstext skriven av Carlson med rubriken Donald Trump är chockerande, vulgär och helt rätt ute. I Trump ser Carlson en oborstad sanningssägare som kastar en brandbomb rätt in i etablissemangets fina salonger med ena handen och erbjuder att släcka elden med bensin med den andra. Han älskar det och vänder sig till republikanerna när han skriver: Trump existerar för att ni misslyckades. En ny tid står för dörren enligt Carlson. Gensvaret på Trumps presidentkampanj visar att vanliga hedliga amerikaner inte längre behöver skämmas för att säga det alla tänker i frågor som invandring och politisk korrekthet.
Trots att jag tror att Tucker Carlson inte egentligen innerst inne tycker allt som han säger, så skulle jag vilja påstå att han är riktig MAGA. Han gillar den här nationalismen. Han gillar populismen, han gillar anti-PK och sen är han precis som Trump en slags pyroman. Någon som gillar att skapa kontroverser och sen stå på avstånd och betrakta vad han har åstadkommit.
I november 2016 väljs Donald Trump till USAs president. Tucker Carlson har dubbel anledning att fira. En vecka efter valet är det premiär för hans nya program i Fox News.
Good evening and welcome to Tucker Carlson tonight. It is now clear that for many of our elected leaders, it's not even worth having a country.
Tucker Carlson Tonight sänds 5 kvällar i veckan och inleds alltid med en monolog där programledaren tittar rätt in i kameran och tilltalar tittaren direkt.
Med tiden så blir den här delen av programmet längre och längre. Och det är dels för att Carlson får svårare och svårare att boka gäster som vill debattera med honom. Men också för att Fox News mäter tittarsiffrorna i Tucker Carlson Tonight minut för minut. Och de kan se att det är monologen som är det som lockar mest folk.
Carlson använder öppningsmonologerna som ett testlabb för att slipa sin retorik. Manusen går från att vara korta nyhetssammanfattningar till att bli flera minuter långa brandtal. Med publiken i ett stadigt grepp tar han tillfället i akt att servera dem samtalspunkter på ett sätt som folk kan förstå.
Carlson gör ju, precis som Donald Trump, en väldigt smart sak, det är att det alltid är vi och dem. Och han använder också det kanske farligaste ordet som finns i USA just nu, nämligen they, dem. Gång på gång så återkommer han till att de vill ta dina pengar, de mörkar sanningen, de undanhåller hemligheter.
They care more about identity politics than they care about your life. They care about Afghans far more than they care about you. They don't care about you, and they're saying that as clearly as they possibly can.
Lite oklart vilka de är, men det antyder hela tiden att det finns som en hemlig konspiration, att det finns folk som inte vill vanliga människor väl och som styr i hemlighet. Och jag tycker också det är fullständigt rimligt att det finns många amerikaner som upplever det på det sättet. Därför att har du haft otur och hamnat på fel ställe i livet tidigt, så är det inte lätt att arbeta sig upp. Det finns undersökningar som visar att det är ganska få nu som tror på the American dream. Alltså att om jag kämpar på så kommer jag få det bättre än mina föräldrar, och sen kommer mina barn få det bättre än jag. Den här tanken om att i det här landet är allt möjligt, och oavsett vad våra släktingar eller vad jag själv har liksom invandrat ifrån, så förenas vi av den här idén. Nu tror inte folk på den längre.
I marknadsföringen av Tucker Carlson Tonight kallas programmet det lögnaktiga, det uppblåsta och det självgodas fiende. Carlson säger att han avskyr grupptänkande, alltså fenomenet som uppstår när individer flockar samman, rättar sig in i ett led och slutar tänka kritiskt. Och kritiskt tänkande är avgörande för inte bara USAs utan hela den västerländska civilisationens överlevnad, menar han. En tes som Tucker Carlson ofta driver är att godhetsknarkare i såväl USA som Europa är på väg att urholka samhället med sin migrationspolitik.
America isn't falling to foreign invaders, it is rotting from within because the people in charge don't think it's worth preserving. What we're watching is a full-scale assault from within on the West itself. This is how countries fall apart. Politicians in Brussels, Berlin and Paris are going to destroy Western civilization with their enthusiasm for mass migration. This is how it ends, this is how it falls apart. Western civilization is our birthright. It makes all good things possible.
Tucker Carlson tar inte bara sikte på en stundtals ansiktslös liberal elit. Han angriper också deras idéer, som till exempel tanken på mångfald som något positivt.
How precisely is diversity our strength? Can you think for example of other institutions such as, I don't know, marriage or military units in which the less people have in common, the more cohesive they are? Do you get along better with your neighbors or your coworkers if you can't understand each other or share no common values?
Med tiden riktar han också in sig på personerna som man anser drar störst nytta av sånt här tankegods. I ett avsnitt hösten 2018 säger Carlson att asylsökande från fattiga länder gör USA smutsigare och fattigare.
We have a moral obligation to admit the world's poor, they tell us, even if it makes our own country poorer and dirtier and more divided.
Det får några av programmets största annonsörer att plocka bort sina reklamsnuttar från Tucker Carlson Tonight. När kritiska röster anklagar Carlson för att vara rasist och ägna sig åt retorik som stöttar vit maktintressen, reagerar han kraftigt.
I don't even know what white nationalism means.
White supremacy, that's the problem.
This is a hoax. How is it white supremacy? That's not white supremacy.
Can somebody tell us in very clear language what a white supremacist is?
White nationalism. Let's be literal for a minute. What is that?
Annonstappet ökar. Men det gör också tittarsiffrorna. Våren 2021 är Tucker Carlson Tonight inte bara det populäraste programmet på Fox News. Det är också det mest sedda nyhetsprogrammet på kabel-tv i USA. Det är då han börjar torgföra sin senaste käpphäst, när han kväll efter kväll hävdar att demokraterna ägnar sig åt så kallat folkutbyte.
Democrats know if they import enough new voters, they'll be able to run the country forever.
The whole point of their immigration policy is to ensure political control, replace the population.
This policy is called the Great Replacement, the replacement of legacy Americans with more obedient people from faraway countries.
I don't want to live in a country that looks nothing like the country I grew up in.
Sara Stenholm.
Tucker Carlson kan också paketera sin främlingsfientlighet på ett sätt som låter i många öron rimligt. Och det här pratar han om som att det är alla överens om. Det här tycker vi ju alla. Men de har byggt vårt samhälle fel. De vill oss ont.
Kommunikationskonsulten Andreas Utterström säger att Carlsons offentliga glidning mot extrema åsikter och frispråkigheten med vilka de uttrycks har möjliggjorts av att sådana ståndpunkter normaliserades under Donald Trumps presidentskap.
Det är intressant att fundera över i vilken mån Tucker Carlsons resa speglar den amerikanska högerns resa. Vem har gått först? Jag skulle säga att Donald Trump gick först och tog över partiet som en trojansk häst i en dator. Sen följde andra efter, även Tucker Carlson. Sen har ju Tucker Carlson gjort sig själv till en slags oumbärlig rådgivare för Donald Trump. En person som Trump har ringt upp från ovalarummet och har haft högtalartelefonen på och konsulterat i olika frågor. Tucker Carlson har pratat på republikanernas konvent. Så han är ju verkligen en maktfaktor. Så att jag tror att de här två inser att de har nytta av varandra.
En fråga som går att ställa sig är om Tucker Carlson yttrar såna här åsikter i tv för att det är vad han tror att hans tittare vill höra eller för att han verkligen tycker så. Medieinstitutet Media Matters for America har sammanställt en 59-sidig rapport med en tidslinje som visar att Carlson har uttalat tankar som mångfald är dåligt för USA och civilisationen skapades av vita män i tv, i alla fall sedan 2004. Och att det också har ökat avsevärt på senare år. Och den här rapportens slutsats är att Carlson för fram teorier och formuleringar som tidigare verkligen bara vistats i extrem höger miljöer, inte i mainstream TV. Men han tvättar dem, kan man säga.
Vad som är skillnaden mellan Tucker Carlson Tonight Tucker och Tucker Privat är det flera som har frågat sig. I en lång intervju i tidskriften GQ från 2017 med rubriken Tucker Carlson is sorry for being mean målas två bilder upp. Den ena föreställer en vulgär och hänsynslös mobbare vars ambition är att, citat, en gång om dagen kasta in en handgranat i rövhattarnas högkvarter. Som alltid har en fraktfull kommentar nära till hand så fort han anar en skymt av självgodhet och osanning. Den andra bilden tecknar personen som trädde fram när studiolamporna har slocknat. Han beskrivs som charmig, snäll och oerhört generös. En björnkramande fyrabarns pappa och hängiven make till sin fru, Susan Andrews. De träffades i tonåren. Hennes pappa var rektor för privatskolan på Rhode Island där de båda var elever. När en riktige Tucker Carlson vill koppla av ägnar han sig åt flugfiske. Helst vid familjens semesterbostad i Maine. Men annars så ofta han kan, var helst det går. Som till exempel i Central Park där han en vårdag 2013 blev filmad med spöt i högsta hugg av en förbipasserande som inte känner igen honom. Klippet når en road i lokal redaktion som laddar upp det.
What's that? It's called a video camera.
Oh,
I didn't know you could fish here.
You can.
You can?
Yeah.
What are you fishing for?
There are largemouth bass.
In this thing here?
Yep.
Sådan tålamod visar Carlson som sagt inte i sändning. När han hånler, grimaserar och överröstar meningsmotståndare då de säger något han inte gillar. Men han har en princip som han håller benhårt på, säger han till GQ. Och det är att han aldrig ska yttra ett ont ord om cheferna på Fox News. Han står i tacksamhetsskuld till dem. Och det är en hållning som han inte ens rubbar på när kanalens vd Roger Ailes tvingas sluta 2016 efter att flera kvinnliga anställda stämt honom för sexuella trakasserier.
Tyvärr var det ju så folk som man hade arbetat väldigt nära med hade ju varit utsatta.
Den tidigare Fox News-producenten Maria Karlsson.
Och jag vet att jag tänkte att hur kan det vara möjligt att så många människor runt omkring visste om och möjliggjorde. De var väldigt duktiga på att hålla det inom en viss cirkel. Och jag kan tänka tillbaka på vissa situationer där man blev testad. Men jag kom ju från Sverige med ett jämställdhetsperspektiv och jag sa ju ifrån. Så jag blev ju inte den här måltavlan. Och plus att jag inte ville vara framför kameran, så behövde jag ju inte gå in och sätta mig i makeup och ta på mig någon fin klänning och snurra runt. Men däremot hade jag några av mina reporter som fick göra det, och det berättade de aldrig. Och det är en stor sorg överhuvudtaget att de blev utsatta.
I GQ-intervjun beskriver Tucker Carlson Ailes, som gick bort våren 2017, som otrolig i positiv bemärkelse. Men det ska visa sig att Carlsons princip om att inte tala illa om cheferna innehåller gott om svängrum.
Hello, my fellow Americans.
I november 2020 vinner Joe Biden det amerikanska presidentvalet. Det dröjer inte länge innan den sittande presidenten Donald Trump ifrågasätter valresultatet, som han menar är påverkat av organiserat röstfusk. Trump samlar ihop en juridisk elitstyrka som bland annat består av rådgivaren Rudy Giuliani, tidigare borgmästare i New York, och advokaten Sidney Powell. Den sistnämnda anklagar demokraterna för att ha samarbetat med företaget Dominion Voting Systems, som tillverkar röstningsmaskiner, för att manipulera resultatet. Fox News hakar på.
Good evening and welcome to Tucker Carlson Tonight. Thank you for watching. We appreciate it. In case you haven't noticed, it's hard to trust anything you hear right now. As of tonight, tens of millions of Americans suspect this election was stolen from them.
Powell får gott om utrymme i kanalen för sina anklagelser.
There has been a massive and coordinated effort to steal this election from we the people of the United States of America, to delegitimize and destroy votes for Donald Trump, to manufacture votes for Joe Biden. They have done it in every way imaginable.
What Powell was describing would amount to the single greatest crime in American history. Millions of votes stolen in a day. Democracy destroyed. Not a small thing.
Rapporteringen bidrar till att piska upp stämningen i landet. Till slut rinner det över. Den 6 januari 2021 stormas den amerikanska kongressens säte Kapitolium i Washington DC av hundratals Trump-anhängare som vägrar att acceptera valresultatet. Det är en historiskt omskakande händelse. Allt för ivrigt påhejad av Fox News, menar kanalens kritiker. Några som agerar mot Fox News är Dominion, som senare den våren stämmer kanalen på ett miljardbelopp i dollar. Bloomberg News.
And Dominion Voting Systems filed a $1.6 billion defamation lawsuit against Fox News, arguing that it falsely reported that the voting company rigged the 2020 election in an effort to boost faltering ratings.
Det blir en rättsprocess med besvärliga följder för Fox News och Tucker Carlson. Andreas Utterström.
Jag var helt besatt av den här rättegången där Fox News stod mot Dominion. Och Dominions advokater hade fått ut interna mejl och dokument från Fox News. Och en del av dem blev offentliga, och för mig var det rena julafton att läsa. Det var som att se in i någons hjärna. För det här är ju saker som har skrivits av Tucker Carlson och andra och tänkt att ingen någonsin skulle få se. Och det var ju två saker som var intressanta, tycker jag, när det gäller det som handlar om Tucker Carlson. Det ena var ju att det är väldigt tydligt där att han tror inte på konspirationsteorierna om att det var fiffel med de här röstningsmaskinerna.
I sms till olika kollegor har Carlson skrivit: Sidney Powell ljuger, det är galet. Och Powell ljuger, den jävla bitchen.
Och det stärker ju min tes om att Tucker Carlson betraktar jobbet som ett serviceyrke där man ska ge folk vad de vill ha. Åtminstone det för det mesta, och att det spelar ingen roll om man själv inte tror på det. Det var det ena som var intressant. Det andra som var intressant, det var ju att han uttryckte sig väldigt nedvärderande och kritiskt om kollegor, men också om ledningen och cheferna på Fox News.
Ett annat sms skrivet av Tucker Carlson till en producent på Fox News får också stor uppmärksamhet i medierapporteringen kring rättstvisten. I meddelandet skickat timmarna efter stormningen av Capitolium reflekterar Carlson över sin egen roll i den ökade polariseringen i det politiska samtalet. Han beskriver hur han sett ett videoklipp i vilket ett antal Trump-anhängare gett sig på en person från den utomparlamentariska vänstern Antifa och skriver:
De spöade skiten ur honom och de var tre mot en, men ändå hejade jag på mobben och hoppades att de skulle slå hårdare, till och med döda honom. Men då var det som att ett larm utlöstes i min hjärna. Jag var på väg att förvandlas till någon jag inte vill vara. Antifa-kräket är ändå en människa. Även om jag avskyr vad han säger och gör, så borde det besvära mig att han utsätts för det här. Om jag inte bryr mig om det mänskliga, om jag bara stirrar mig blind på det politiska, hur kan jag på något sätt påstå att jag är bättre än honom?
Men det som lyfts fram är en annan mening, i vilken Carlson kallar det numerära överläget för Trump-anhängarna i slagsmålet för ohederligt. Han skriver: It's not how white men fight. Det är inte så vita män slåss.
Det här sticker ut i mina ögon på två sätt. Det ena är att det bevisar att Tucker Carlson gör skillnad på människor och människor. Och det andra är att Tucker Carlson har en väldigt bestämd uppfattning om hur män ska vara. Att de ska vara hårda, tuffa och då inte slåss tre mot en, utan man mot man.
Våren 2023 är tvisten mellan Fox News och Dominion på väg till domstol. Då händer något oväntat. CBS News.
This was the ultimate last-minute settlement. The jury was seated. Opening statements were about to begin when both sides blinked and agreed to an eye-popping dollar figure.
Avoiding a trial that would have turned Fox News's biggest stars into star witnesses, the company will cut a $787.5 million check to Dominion Voting Systems.
Parterna når en förlikning som innebär att Dominion får $787.5 million. Den tidigare Fox News-juristen Christopher Silvestri säger att hans före detta arbetsgivares beslut att lätta på plånboken kom som en överraskning.
Because once I heard that they were going to trial, I thought there must be evidence in there that they're going to present that is going to exonerate them. But when it settled at the last minute for that amount, I couldn't believe the amount.
P3D:s reporter Patrik Stanelius.
Ja, det är mycket pengar, men samtidigt så gjordes bedömningen att det är bättre att betala den här summan än att riskera att hamna i en situation där en domstol slår fast att kanalen medvetet har spridit lögner om valfusk.
Maria Carlson beklagar att skandaler som Roger Ailes och Dominion-affärerna överskuggar hennes tidigare kollegors nyhetsjournalistik.
Det är väldigt, väldigt sorgligt från att ha varit den här en nyhetsorganisation som ville nå ut till gemene man och ville vara hela USAs nyhetskanal, om man säger så, till att ha blivit en megafon för vissa personer. Det är otroligt tragiskt.
En vecka efter nyheten om förlikningen ringer Tucker Carlsons telefon. I andra änden hörs Fox News vd Suzanne Scott. Samtalet är kort. När Carlson lägger på är han inte längre anställd på kanalen. Det följande pressmeddelandet är fattigt på detaljer och konstaterar bara att Fox News och Tucker Carlson har enats om att gå skilda vägar. Mer än två år senare är orsaken till beslutet fortfarande inte känd. Carlson själv menar att han aldrig fått någon förklaring. Men när han fick sparken var han programledare för det mest sedda nyhetsprogrammet i amerikansk kabel-tv och Fox News utan tvekan största profil med en årslön på $20 miljoner.
Och att då uttrycka sig kritiskt om höga chefer och inte visa respekt, inte vara tacksam mot arbetsgivaren som har gjort honom till en förmögen man. Jag tror att det var det som gjorde att han faktiskt fick sparken från Fox News.
Både internkommunikationen och vittnesmålen från Fox News-anställda som offentliggjorts i kölvattnet av Dominion-affären visar på ett mönster. Och det är att Tucker Carlson verkar ha sett sig själv som större än sin arbetsgivare. Bland annat ska han öppet talat illa om vdn Susanne Scott och kallat kommunikationschefen Irina Briganti för ett könsord som börjar på C inför sina kollegor.
Att de beslutade sig på klippa med Tucker Carlson, det var ett väldigt stort beslut. Speciellt om man tittar på den finansiella biten. Men det visar ju på hur långt det hade gått. Jag tror att ledningen såg det här som ett större problem. Och ju mer Tucker tyckte att han kunde göra precis som han ville, det var ju inte bra för företaget på det stora hela.
Tucker Carlson, fast förvissad om att det är honom, inte Fox News som hans tittare framförallt känner lojalitet till, tar sitt format till en ny hemvist. En dryg månad efter uppsägningen är det premiär för Tucker on Twitter, sedermera X. Mycket är sig likt. Monologen, tilltalet, frisyren. Men den tekniska presentationen är som en lo-fi cover av hans program på Fox News. Den trädoftande inramningen i Carlsons hemmastudio i Maine har en tydlig rumsklang som ger hans röst ett litet eko. Han sköter teleprompten på egen hand med en fjärrkontroll och han tackar för den publicistiska friheten som han har blivit lovad av ex-ägare Elon Musk.
As of today we've come to Twitter, which we hope will be the shortwave radio under the blankets. We're told there are no gatekeepers here. If that turns out to be false, we'll leave. But in the meantime, we are grateful to be here. We'll be back with much more very soon.
Efteråt görs det en stor grej av att premiäravsnittet ska ha fått över 70 miljoner visningar på X. Men då är det väldigt oklart om det rör sig om aktiva tittare som har sökt sig till Tucker on Twitter eller om statistiken också tar in varje gång det här avsnittet dyker upp i någons flöde påhejat av Elon Musks algoritm.
Bara några månader senare kan Carlson lansera sin egen strömningstjänst. Tucker Carlson Network, där prenumeranter får tillgång till djuplodande intervjuer och reportage. Ett sånt reportage med flera delar bakom betalvägg är från Carlsons Rysslandsresa i februari 2024. Det bubblar på internet när han avslöjar att han fått en intervju med president Putin. Många frågar sig hur det har gått till. USA-poddens programledare Sara Stenholm.
Hade Trump lagt ett gott ord för honom? Är det Tucker Carlson som är stor nog för att få en sån här intervju? Ingen vet ju riktigt hur det här gick till. Jag tror att Kreml förstås har sett vilken figur Tucker Carlson är. Han är en programledare som ligger i linje med deras egna åsikter. Så att jag antar att Kreml gjorde bedömningen att det här var ett säkert kort.
När Ryssland invaderade Ukraina var Carlson tydlig med att han inte tänkte ge några gratis sympatier.
Två dagar före kriget, den fullskaliga invasionen av Ukraina, sa att varför hatar du Putin? Vad har Putin gjort dig? Putin har inte gjort dig fattigare.
Has Putin ever called me a racist? Has he threatened to get me fired for disagreeing with him? Has he shipped every middle class job in my town to Russia? These are fair questions and the answer to all of them is no.
När han hela tiden talade om att Putin har inte gjort oss någonting. Han har ingenting med USA att göra överhuvudtaget. Varför ska vi ens bry oss om honom? Låt honom sköta sitt.
Världen följer mötet med spänning.
Sen var det ju en intervju som inte kommer gå till historien som den tuffaste mot en ledare som har invaderat sitt grannland.
Själva intervjun blir mest ihågkommen som en möjlighet för Vladimir Putin att ägna sig åt historiska utvikningar på ryska inför en stundtals mållös Tucker Carlson. Recensionerna efteråt präglas av en brist på imponering. I en intervju med MSNBC kallar Hillary Clinton Carlson för en nyttig idiot.
It shows me what I think we've all known. He's what's called a useful idiot. I mean, if you actually read translations of what's being said on Russian media, they make fun of him. I mean, he's like a puppy dog.
Det var fler än Hillary Clinton som gjorde den bedömningen av Tucker Carlsons insats att här var han en nyttig idiot. Sen kanske han inte själv såg på sin insats eller sin roll så. Han kanske faktiskt åkte till Kreml inbjuden av Putin i akt och syfte och mening att göra en riktig intervju, men det var inte det som kom ut av det.
Sara Stenholm säger att hon inte längre ser Tucker Carlson som en riktig journalist.
Han är en propagandamaskin. Kanske för sig själv först och främst, men han är inte en kritisk, ifrågasättande, opartisk, saklig journalist. Han är långt därifrån. Sen tror jag att när man sitter öga mot öga med Vladimir Putin så tror jag att man kan komma av sig. Det är nog ganska tufft när man, som Tucker Carlson numera, är helt ovan vid att göra tuffa intervjuer eftersom man mest håller monologer själv. Så tror jag att det är svårt.
Efter sitt möte med Putin fortsätter Carlson att träffa världsledare.
Stopping migration, defending traditional values, no green deal. So we were a kind of hero. We were a kind of island of difference in the liberal ocean.
And that was all considered super radical and dangerous. And I wonder if you feel vindicated years later.
Han samtalar med Ungerns premiärminister Viktor Orbán vintern 2025 och beskriver politikern som någon som fått rätt i allt han har gjort. Några månader senare ger sig USA in i den eskalerande konflikten mellan Iran och Israel.
Vi börjar förstås med att USA för bara några timmar sedan attackerade 3 kärnanläggningar i Iran.
Tucker Carlson, som är en högljudd kritiker av sitt lands inblandning i ett krig långt bort, annonserar en ny intervju.
We know we'll be criticized for doing this interview. Why did we do it anyway? Well, we did it because our view, which has remained consistent over time, is that American citizens have the constitutional right and the God-given right to all the information they can gather about matters that affect them.
Via länk har han fått exklusiv tillgång till Irans president, Masoud Pezeshkian.
Now, can you believe everything you hear from the president of Iran? Probably not. But that's not the point. The point is you should be able to decide for yourself whether you believe it or not. And keep in mind that anyone who seeks to deny you that right is not your ally, but your enemy. How many people live in Iran, by the way?
I don't know the population.
At all?
No, I don't know the population.
You don't know the population of the country you seek to topple?
How many people live in Iran?
92 million.
Okay. Yeah,
How could you not know that?
I don't sit around memorizing population tables.
Well, it's kind of relevant because you're calling for the overthrow of the government.
Why is it relevant whether it's 90 million or 80 million or 100 million?
Intervjun med Pezeshkian föregås av ett uppmärksammat gräl mellan Tucker Carlson och den republikanske senatorn Ted Cruz. Cruz, som öppet har förespråkat ett regimskifte i Iran, blir ställt till svars av Carlson. Programledaren undrar hur den sortens interventionistiska retorik är förenlig med tanken om America First, som ju är ett av Trump-administrationens ledmotiv.
Okay, this is cute.
You don't know anything about Iran. So
okay,
actually,
I am not the Tucker Carlson expert on Iran.
You're a senator who's calling for the overthrow of the government. You don't know anything about the country.
No, you don't know anything about the country. You're the one who claims they're not trying to murder Donald Trump.
Det här är ett trendbrott. För om det är någonting som har kännetecknat den amerikanska MAGA-högern så är det att den har varit enad. I alla fall utåt. Men här börjar det gå att ana en spricka.
Sprickan vidgas hösten 2025. Då välkomnar Tucker Carlson den 27-årige högerextrema influencern Nick Fuentes till sin stuga. Fuentes har blivit avstängd från Twitter och X flera gånger på grund av antisemitisk retorik. Han har också kallat USAs vicepresident J.D. Vance för rasförrädare eftersom hans fru har indiskt påbrå. De samtalar i över 2 timmar. Den dokumenterade förintelseförnekaren Fuentes säger bland annat att något som står i vägen för ett enat USA är vad han kallar typ en judisk sammansvärjning.
Putting aside the tribal interest for the corporate interest, yes, that's absolutely the case. And that's the only way the country's going to stay together.
Exactly. That's my concern.
I would say, though, that the main challenge to that, a big challenge to that, is organized Jewry in America.
Han får inget mothugg alls av Carlson.
So how would you like this all to be resolved?
What I would like is for the U.S. government to not be influenced by these kinds of foreign allegiances, not with money, not from foreign lobbyists. So, I mean, in terms of tangible things, I don't think we disagree on any of it. Like,
So that's kind of what gets me a little bit annoyed. It's like these are like America First, the concept. It's the most popular, self-evidently true idea you could have. Don't let foreign powers, especially tiny ones far away, control your country. Like, of course not. Mm.
Andreas Utterström.
Förmodligen tror jag för att han verkligen vill dunka hem den här poängen att jag är faktiskt öppen för allt. Vi har yttrandefrihet, åsiktskorridor är det värsta jag vet och jag lever som jag lär. Så här är folk välkomna och sen får var och en dra sina egna slutsatser. Det är det som gör att han bjuder in en högerextremist som Nick Fuentes som sitter och lägger ut texten om väldigt extrema åsikter, inte får några tuffa motfrågor, får prata väldigt oemotsagd.
Tucker Carlson har suttit och diskuterat kriget i Ukraina med den våldtäkts- och trafficking-anklagade macho-profeten Andrew Tate. Han har tänt en välkomnande brasa åt konspirationsteoretikern Alex Jones och lagt ut texten om transpersoner med rapparen Ice Cube. Då har få av hans meningsfränder på högerkanten så mycket som höjt ett ögonbryn. Men Nick Fuentes intervjun får bägaren att rinna över inom de egna leden.
Det handlar om att han bidrar till att på något sätt legitimera en viss typ av åsikter, en viss typ av personer som han lyfter fram i sina program och vägrar hela tiden ha några så här tydliga gränser för vad det är okej att tycka.
Fuentes världssyn får en exponeringsboost av Carlsons plattform och leder till ett mindre inbördeskrig i MAGA-rörelsen.
The biggest issue we have with Tucker Carlson is people remember the Tucker Carlson of 5 years ago. That's what makes him so dangerous.
The real issue here is I think that Tucker Carlson's morphing into a conspiracist, a person who ideologically wanders.
Den framstående konservativa tankesmedjan Heritage Foundations ordförande Kevin Roberts går ut och försvarar Tucker Carlson.
The Heritage Foundation didn't become the intellectual backbone of the conservative movement by canceling our own people or policing the consciences of Christians. And we won't start doing that now.
The Heritage Foundation har varit drivande i det så kallade Project 2025, som är en sorts att göra lista för hur den amerikanska staten ska omorganiseras av republikanerna. Det handlar inte minst om att ge presidenten mer makt och att politisera landets domstolar. Därför väger det tungt när tankesmedjans ordförande uttalar sitt stöd för Carlson. Men Kevin Roberts känner sig tvungen att pudla bara dagar senare, efter rapporter om upprorisk stämning inom organisationen. CNN.
Now this controversy is rocking one of America's most influential conservative groups, the Heritage Foundation, which helped create Project 2025. Kevin Roberts is the president of Heritage, and he is in damage control.
Reaktionerna på Tucker Carlsons intervju med Nick Fuentes har visat att MAGA-rörelsen, som tidigare höll samman genom en gemensam fiende, Joe Biden och Demokraterna, nu inte håller ihop på samma sätt längre. Det är mycket svårare att rikta sig mot en gemensam fiende när man har makten och måste ta ansvar och försvara vissa beslut och politisk inriktning och sådär.
Sen får man väl se vad Tucker Carlson gör med allt detta.
Valet i USA 2028 är fortfarande en avlägsen punkt på horisonten. Men den pågående konflikten inom MAGA-rörelsen pekar på att någonting är i görningen, säger Sara Stenholm. När Donald Trump lämnar Vita huset kommer det finnas lediga stolar som många trånar längtansfullt efter.
Har han själv någon strategi med det här? Någon politisk strategi som vi inte ser? Är han själv intresserad av någon karriär som vi inte riktigt har korn på? Det vet vi ju inte ännu.
I got a bunch of kids. Can they afford houses with full-time jobs at like 27, 28? And the answer is no way. And the answer is that 35-year-olds with really good jobs can't afford a house unless they stretch and go deep into debt. And I just think that's a total disaster.
Tucker Carlson är solbränd, klädd i mörkblå blazer, rutig skjorta med översta knappen uppknäppt och kaki i chinos. Han talar på 2025 års upplaga av den konservativa organisationen Turning Point USA:s studentmöte. Versionen av Carlson som möter publiken är fokuserad och precis i sitt språk. Han talar med indignation. Av applåderna att döma har han fingrarna rätt på åhörarnas puls när han pratar om det orimliga i att heltidsarbetande 30-åringar i USA inte har råd att köpa hus.
That's a complete disaster. Why? Two reasons. One, if people don't own things, they don't feel ownership of the country they're in. And the country gets super volatile because people feel like they've got nothing to lose. When you have a lawn, trust me, you're thinking long term. Second, it's really hard to have a family without a house. It is. People want a little house, not some McMansion, just a little normal house. That is the actual American dream. And that is what is totally unattainable for young people.
Frågan är om det är medieprofilen och tyckaren Tucker Carlson som står vid podiet. Eller om framförandet är en indikation på en framtida karriär.
Jag tror att Tucker Carlson i grund och botten är ute efter att maximera sin makt. Och då finns det två vägar. Antingen fortsätter han bygga sitt medieimperium och är en frifräsare som tjänar mycket pengar, har åsikter och inflytande men aldrig behöver ta ansvar för några beslut som han har fattat. Eller så väljer han att ställa upp som president.
Du har hört P3D om Tucker Carlson, ett program som gjordes av Patrik Stanelius och producerades av mig, Vendela Lundberg. Ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson och det här avsnittet jobbar vi med hösten 2025. Tack för att du har lyssnat. Let me whisper in your ear. Don't you worry, they can hear.
En produktion av Dis för P3 Sveriges Radio.